Halleluja. Jesus, han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född, före allt skapat. Det står att Gud skapade himmel och jord. Så börjar Bibeln. Men egentligen så står det Gud skapade himlarna och jorden. Alltså Gud skapade hela universum med alla, hela stjärnevärlden, allt skapar han. Och hela himlavärlden skapar han. Men Jesus är först född före allt skapat. Jesus, han är, så här står det. Ty i Jesus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Han är till för allting och allt består genom Jesus. Om Jesus skulle uppenbara sig här, nu, för dig och mig, eller för dig som lyssnar nu via Facebook, så skulle vi bara falla ner inför honom. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Och den är Jesus, så här har han sagt. Och nu ska vi läsa i Johannes 7 kapitel. Och vi ska läsa från den 37 versen där. Och detta var alltså den stora lövhyddohögtiden, och det var sista dagen i högtiden. Och så står det alltså i Johannes 7 och 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och om vi tittar på det, texten lite noggrannare, ta ord för ord egentligen, så står det alltså att Jesus, han ropade. Alltså, jag tror faktiskt att det enda stället i Bibeln det står att Jesus ropade. Alltså, det här är alltså så oerhört viktigt, så att Jesus inte bara sa det, utan han ropade. Och så sa han, om någon törstar. Jag har aldrig törstat. Jag har varit törstig. Och när jag är törstig, då dricker jag. Men törstar, det är alltså vi är skapade sådana, så att om vi skulle gå i 4-5 dagar utan att dricka någonting, ja, det är risk att vi dör då. Vi klarar oss inte mer än 4-5 dagar utan att dricka. Om du skulle inte ha druckit någonting på 4-5 dagar, så då skulle du verkligen törsta. Alltså, skulle jag vad som helst. Jag har aldrig törstat efter vatten på det sättet. Men jag har törstat efter Jesus på det sättet. Det var det jag gjorde. Jag ska berätta lite mer om det sedan. Vad det ledde till. Men förstår du? För att du ska få del av det som Jesus har för dig. Så jag kan väl ta emot. Det var någon kraft där man skulle kunna få. Och så. Det skulle jag allt vilja ha. Du kommer inte få det. Men om du törstar. Alltså, jag måste ha det. Alltså, vi klarar oss utan vatten i 4-5 dagar. Vi kan klara oss utan mat i 40-50 dagar. Så törsten är alltså så grundläggande att vi törstar. Och Jesus säger så, om någon törstar, vad ska han göra då? Jo, han ska komma. Kom till Jesus. Alltså välkommen. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Det är bara han som kan ge dig utav det här som du i ditt innersta längtar efter. Så att törsta, kom till Jesus. Du ska söka Jesus, inte kraften, utan Jesus är det som du ska söka. Och vad ska du göra då? Jo, Jesus säger så här: den som tror på mig. Det är att du tror. Att du alltså litar på Jesus. Vad ska hända då? Jo, ur hans innersta. Det som jag fick uppleva av den helige ande, det kom inifrån mig alltså. Från mitt innersta. När jag blev döpt i den helige ande. Och då skall strömmar av levande vatten flytta fram. Inte kanske. Utan det skall göra det. Det kommer flyta fram. Det kommer strömma levande vatten. Så det här som Jesus talar om här. Att om någon törstar så kom till mig och drick. Och den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det var 1964 som jag fick uppleva detta fantastiska, när jag blev döpt i den helige ande. Jag hade många gånger gått fram för förbön och för att jag ville bli frälst. Jag var på läger och väckelsemöten och Billy Graham var på Ullevi i Göteborg, och då gick jag fram för jag ville bli frälst. Jag tror egentligen så var jag frälst hela tiden. Fast jag tvivlade på det och levde inte som en kristen. Men det fanns alltså en törst inom mig. Alltså, jag ville ha det på riktigt. Och sen var det då, jag var på ett läger 1964, så blev jag döpt i den helige ande. Alltså det är det mest livsavgörande i mitt liv, när jag blev döpt i den helige ande. Alltså det strömmade, jag bara visste, jag tänkte, fattar inte människor? Det här är på riktigt. Alltså det är så som Jesus vill att ditt liv ska vara. Det ska vara strömmar av levande vatten som kommer inifrån dig. Det bara bubblar ut av denna här utav Jesus, utav glädjen, friden, kraften. Liksom det går inte att förklara det riktigt egentligen. Men det är meningen att det ska vara så. Så att det första, du måste ju bli frälst. Låta döpa dig. Och så ska du ta emot den helige ande. Du behöver bli döpt i den helige ande. Det som hör ihop med när man blir döpt. Vad var det som gjorde att jag blev döpt i den helige ande? Just 1964. Och det fanns en överlåtelse när jag kom, när jag sa ja till Jesus. Det fanns en jag ville omvända mig. Det är för mig då på den tiden så rökade jag. Och jag visste att det här är ju inte rätt alltså. Det här är inte bra. Men så sa jag, Herre, jag vill sluta röka nu. Och så fick jag den här kraften som jag hade ju försökt att sluta flera gånger tidigare, men det var liksom det höll ett tag bara. När jag blev andedöv så blev det bara att jag blev fri. Pang, bom, så blev jag fri. Och så fick jag alltså den här att jag måste berätta detta för alla människor. På den tiden var jag ofta ute och lyftade. Och jag, när jag lyftade, stod man vid vägkanten så här och skulle få åka med någon bil. Så bad jag till Gud om att jag skulle få, inte att jag skulle få skjuts. Utan jag bad till Gud att jag skulle få, så jag kunde få berätta för den som körde hur underbar Jesus är. Så liksom, det, och Jesus säger ju det också i apostlagärningarna, att när den helige ande kommer över ska ni få kraft. Och så ska ni bli mina vittnen. Så att liksom att gå ut och berätta, det är ingenting. Nu måste jag ju tala om det här för någon annan också. Jag kunde inte låta bli att prata om Jesus. Så att det här med att är du kristen? Är du frälst? Du vet att du är frälst. Du har sagt ja till Jesus. Men livet det är inte bra. Så är det så här. Du behöver bli döpt i den helige ande. Och den helige ande, det är så som Gud har tänkt det. Och så säger han, vi kan läsa ifrån Johannes fjärde kapitel också. Vers 13 och 14 där. Det var ju Jesus när han var vid den pratade med den samaritiska kvinnan vid brunnen där och så bad han att hon skulle ge honom lite vatten. Och så säger hon, hur kan du som är jude be mig om vatten? Och du har ju ingenting att lösa upp det med. Men Jesus sa, och då läser vi i den 13:e versen där i Johannes 4. Var en som dricker av det här vattnet blir törst igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Alltså, så det är alltså Guds plan med dig som är frälst. Och vet du, alltså, ska det bli precis som det var på apostlagärningarnas tid, så är det så här, väckelse blir det när de som är frälsta är döpta i den heliga ande. Och så går de ut och gör det som Gud och Jesus har sagt till dem. Att vinna världen. Vi vill ju ha väckelse här i vår församling och i vår bygd. Om det ska bli väckelse, och det gäller det som lyssnar nu på via Facebook också. Om det ska bli väckelse så behöver du bli döpt i den heliga ande. När jag blev döpt i den heliga ande så var det ju ett sånt sammanhang där det var ingen, jag vet inte ens om jag hade hört någon tala i tungor. Så jag började inte tala i tungor, men jag visste Jesus har gjort någonting. Han har fyllt mig med någonting, med en kraft, med en välsignelse som bara flödar i mig. Det bara strömmade. Sedan nu när jag talar i tungor, för jag förstod ju sen efterhand att när jag blev döpt i den helige ande, då fick jag tungotalet. Men jag fattar inte att jag måste öppna min mun och att jag måste prata. Men nu ribroda kalaram bridisekrum. Zuravalashata kiprala centrum. Wow, det är underbart att tala i tungor. En del lyfter ju fram de här bibelorden då, liksom där Paulus varnar för missbruk utav att tala i tungor. Och klart, om jag hade stått här framme hela tiden och bara talat i tungor och inte sagt ett ord på svenska, så är det klart att det har inte varit så där väldigt uppbyggligt. Så ska det inte vara. Men alltså, tungor. Paulus, han säger så här: jag talar mer i tungor än någon av er andra. Och jag tror att alla hans brev som han har skrivit, så är det att han talar i tungor och så bara, visst, det här ska jag skriva. Och att tala i tungor, så uppbygger du dig själv. Och det är inte dumt att du blir uppbyggd. Så att tungotalet är alltså en viktig del i det här att bli bedöpt i den helige ande. Och det är så här, jag är ganska förståndig. Eller, jag vet inte vad ni tycker, men ganska förståndig är jag. Jag kan läsa och skriva och ja, jag har ju gått på gymnasium också. Så är jag ganska förståndig. Men det kan vara ett hinder, vet du. För att man kan vara, det räcker inte att vara förståndig när man kommer inför Gud. Därför är tungotalet så härligt och så bra. För liksom, alltså, då är det min ande som talar direkt med Gud. Så mitt förstånd är på ett sätt bortkopplat. Och sen är det så att då talar det heliga ande till mig, till mitt förstånd. Så det är ett samarbete, om man säger så. Jesus sa det här då att det ska vara som gör att han aldrig någonsin ska törsta. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Och det varit så sedan 1964. Ja, alltså det är så här att vi är inte färdiga, någon av oss. Det är rätt härligt med Paulus när han skriver så här. Han som var alltså en sådan gudsman, så säger han så här: jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Så vi är aldrig färdiga. Men jag kan säga så här: jag har det bättre än någonsin med Herren. Det här att leva i det här flödet, det är så viktigt alltså. Om jag hade haft en upplevelse, en stark upplevelse utav Jesus 1964, och inte haft det någon mer gång sen, det har ju varit fruktansvärt. Nej, Guds plan med ditt liv, det är att du ska leva i det här flödet. Och om du är döpt i den helige ande, eller har varit det en gång, och så är det inte så idag, det flödar inte längre. Den här glädjen är borta. Livet är egentligen jobbigt bara som kristen. Då måste ju du fråga dig själv: vad är det som har gått fel? Vad är det som har gått snett? Varför flödar det inte i mitt liv? Det är ju en jätteviktig fråga, eller hur? Ja? För jag har ställt mig den frågan ibland under de här åren. Att varför flödar det inte? Det finns alltid en orsak. Idag har jag med mig de här tre lådorna. Sätter de här, kanske de går med i kameran ibland också då. Ni som är här ser de i alla fall. Ande, själ och kropp står det på de här lådorna. När du blir frälst, när du blir andedöpt, så är det alltså i din ande. Som, ser ni lådorna där, eller? Ni får resa och titta ibland då. Ande, själ och kropp står det. Men alltså det är ju, det är någonting som är i min ande. Ja. Det bara flödar i min ande. Men om jag sen fortsätter att leva mitt kristna liv där det är kropp och själ, själen och kroppen som styr mitt liv. Att det är mina känslor som styr mitt liv. Eller mina kroppsliga behov som styr mitt liv. Då blir det inte så. Det liksom stänger av kranen på välsignelse. Så därför är det så viktigt alltså att du och jag hela tiden ser till, Herre, finns det någonting i mitt liv? Man behöver pröva, du behöver pröva dig själv. Om det är så, jag blev härligt frälst för så och så många år sedan. Och jag är aktiv fortfarande i Guds rike eller i församlingen. Jag läser Bibeln varje dag. Jag ber varje dag. Jag kanske till och med i tionde. Men ändå så är det flödar inte. Och då måste du fråga dig, varför gör det inte det? Och det måste du fråga dig själv och fråga Herren. Varför flödar det inte längre i mitt liv? För det är meningen att du ska flöda. En kraft, en glädje, att det ska vara underbart att vara frälst. Visst, det är så här att vi har en kamp att utkämpa, eller som Paulus säger, vi har en kamp att utkämpa, inte mot kött och blod, utan alltså inte mot människor, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är så här, när du blir andedöpt, så är det inte så här att djävulen drar sig undan och säger, hej, nu är det ingen, nu kan jag inte nå honom längre. Utan det är ju många gånger tvärtom. Alltså det första Jesus gjorde efter att han hade blivit döpt i den heliga ande, så står det att anden förde honom ut i öknen för att frestas utav djävulen. Så att vill du alltså leva 100% för Jesus och liksom stå upp för och leva i det här flödet, så ska du veta att du möter djävulen, ondskans andemakter, demonerna vill förstöra ditt liv. Och då måste du alltså vara stark. Du måste alltså låta din ande styra ditt liv. Inte kroppen, inte själen, inte tillfälliga känslor ska styra ditt liv. Utan som det står alltså att vi ska stå emot djävulen. Du kommer inte ifrån honom. Men du ska stå emot honom. Och då står det att han ska fly. Det är alltså att du sätter ner foten och säger, nej, jag tillhör Jesus. Jag går Guds väg. Det finns ingenting i mig som tillhör dig, Satan. Jag tillhör Jesus. Och är det någonting du vill prata, så kan du prata med Jesus om det istället. För han har, hans blod har utplånat alla mina synder. Jag är fullkomligt rättfärdig i Guds ögon. Därför är det så här att du behöver läsa Guds ord varje dag. Du behöver mata dig. Du måste bygga upp dig själv med Guds ord. För att du ska, kom ihåg, Gud har en plan för dig. Och en del i den planen, det är att du ska ha så det flödar utav den helige ande i ditt liv. Så att du behöver alltså, du är en soldat i Guds armé. Och du ska ta på dig hela vapenrustningen, så att du kan stå emot och vinna seger hela tiden, oberoende av omständigheterna. Det är därför som Paulus och Silas, när de satt i fängelse, så satt de i, nu har de slagit oss igen. Det är inte första gången vi blir misshandlade. Gud, var är du någonstans? Nej. De var blodiga, sönderslagna, satt längst ner i fängelset, satt fast med fötterna där så de inte kunde komma någonstans. Och så såg de, och det var mörkt, det var mitt i natten. Så prisade de och lovade och sjöng lovsånger. Lite försiktigt så ingen annan skulle höra det. Nej, alla i fängelset hörde detta. Så att när fängelsets portar då i jordbävningen öppnades så var det ingen som stack iväg. Det var ju vanliga enkla tjuvar och banditer som satt där. Och så var det ju två utav Jesu lärjungar då, va? Men de var så berörda utav detta. Att, hur kan de sjunga och vara glada här? Så ingen utav dem stack. Så att, förstår du, det är så som Jesus vill att du ska leva. Därför är det så viktigt alltså att vi ska läsa ett bibelord härifrån. Vi ska gå till Galaterbrevet, 5:e kapitlet. Galaterbrevet 5 och från vers 13. Galaterbrevet 5 från vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ni är kallade till frihet, bröder. Köttet står där var bra. I min översättning så står det onda naturen, men jag har skrivit ett kryss här, köttet. Alltså köttet är inte liksom det här magen här och så. Det är inte det som är köttet, utan köttet är det som finns i dig och mig. Så länge vi lever här på jorden så finns det någonting i dig och mig som egentligen inte vill underordna sig Gud. Om vi fortsätter läsa då. Ni kallar det till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att köttet får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker efter det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er förväg, vi har redan sagt, att de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, så låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det är alltså att det är så viktigt att du lever i seger. Om du är frälst och andedöpt och vill leva helt för Jesus egentligen, så är det så här, du behöver leva i seger över köttet. Alltså Det är inte själen och kroppen som ska styra ditt liv. Det är inte människofruktan som ska styra ditt liv. Det är inte andra människor som ska styra ditt liv. Det är ingenting annat som ska styra ditt liv än anden. Då kan du leva i seger. Alltså jag vill säga det om igen. Det är Guds plan är att du ska leva i seger. Att du ska flöda. Kan en kristen, en frälst människa, kan han ha en demon? Ja, det kan han. Det kan du. Vad menar du? Det kan väl inte. En frälst människa kan väl inte ha en demon? Jo. När jag pratade med Mikael Thulin häromdagen. Mikael och Solveig Thulin, han var medium. Folk fick ringa till honom. Och han kunde säga så här: om du ringer klockan 3 på onsdag eftermiddag så ska jag ge dig svar på de frågor du har. Man kanske tog 500 kronor i halvtimmen eller något sånt där. Eller kanske mer. De levde på detta. Så de hade ett flott hus och tjänade bra med pengar genom att framförallt genom att han var medium. Men han mådde fruktansvärt dåligt. Och så han hade bestämt att han skulle ta livet av sig. Frun och pojken var borta över helgen. Så han hade bestämt, nu orkar jag inte längre, nu går det inte längre. Han hade planerat sitt självmord noggrant. Så träffade han några pingstvänner som han har haft lite kontakt med innan. Så han blev frälst. Och det slutade med att både han och frun blev frälsta. Och de gick med i en församling. De lät döpa sig. Men så sa de så här: det är någonting som finns kvar här inne som inte är rätt. Så de gick då till de som hade bett för dem och sa: det är någonting alltså demoniskt kvar hos oss. Nej, nej, nej. Det kan inte vara så. Men så läste de i Bibeln. Så de gick ut i skogen. Mikael och Solveig gick ut i skogen. Och så sa de: vi gör som Jesus gjorde. Så att Mikael gick fram och så la han händerna på sin fru. Och så sa han: i Jesu namn så befaller jag den här demonen att lämna Solveig nu. Så började hon att kräkas. Och när han hade gjort det så tog Solveig och så la hon händerna på sin man Mikael och så sa hon: du demon, jag befaller dig i Jesu namn att lämna Mikael nu. Och då började han att kräkas också. Märkligt. Det här har blivit så levande och viktigt för mig sista tiden. Alltså, egentligen ända sedan i höstas. Men alltså, vad många jag kunde ha hjälpt under de här åren om jag hade förstått det här lite bättre. När Britt jobbade i Norge så var det en kvinna som hette Unn. Hon i alla fall var ett så svårt fall så att de var tvungna att vaka över henne dygnet runt för att hon inte skulle ta livet av sig. Men så blev hon frälst. Och då sa hon att jag vill bli döpt och då vill jag bli döpt i Jordan precis som Jesus eller i Britts kyrka. Och så var det att hon kom hit och så Britts chef kom hit också. Och så döptes Unn här då. Och sen efteråt, när hon... För när hon döptes, när hon kom upp i vattnet så började hon att hosta väldigt mycket. Och sen när vi kaffet så sa hon, ni kanske trodde att jag fick vatten i lungorna när jag döptes. Nej, det var det inte. Det var något som lämnade mig. Så det är så oerhört viktigt detta, alltså att om det är någon, du som är frälst och du är andedöpt, men du märker det finns någonting i mitt liv som fortsätter att plåga mig och hindra mig. Och jag kämpar med det och jag kämpar med det och det syns inte utåt, men på något sätt så jag hörde en evangelist som varit ute och predikat över hela världen, men han hade liksom ångest hela tiden. Och jag tänkte, nu går han hos någon psykolog då. Jag tänkte, han skulle ju behöva höra. Alltså att det är enkelt att lösa detta. Vi behöver driva ut, kasta ut den där onda anden, den där demonen som plågar dig. Någonting som du kanske har haft med dig ända sedan din barndom. För alltså det här är så oerhört viktigt för att det hindrar ju härligt frälsta människor att leva som Gud vill i seger. Så att och det är så här, det är sådan kraft i namnet Jesus. Alltså har du verkligen omvänt dig och du tror att Jesus är den enda som kan befria dig, att Jesu död på korset, uppståndelsen där, det är alltså det, allting är klart genom det. Och att det inte finns någon som du inte har förlåtit. För att förlåta är så oerhört viktigt. Du kan aldrig få leva i seger om du har någon som du inte har förlåtit. Men om du säger, inte att jag känner för det, utan jag förlåter honom. Jag förlåter henne. Då kan du alltså i din ensamhet säga så här. Du depressionens ande. Eller du fruktans ande. Som har plågat mig hela mitt liv sedan jag blev frälst. Du har inte med mig att göra. Så i Jesu namn befaller jag dig. Lämna mig nu. Jag gör det. Skulle det vara så att du känner jag behöver hjälp med det här, kom till mig eller till någon annan som du har förtroende för. För alltså, varför är det här viktigt? Det är viktigt för dig. Det är viktigt för alla de du har runt omkring dig. Det är viktigt för Guds rikes framgång i vår bygd. Det är viktigt för att Gud ska kunna använda dig som han vill. Vi är aldrig färdiga. Det finns hela tiden saker som Gud vill tala till dig. Som kanske behöver rättas till. Men alltså Guds plan, Jesu plan, det är att du ska leva i seger med ditt liv. Hur bevarar du strömmen av det levande vattnet i ditt liv? Om du har upplevt det en gång, hur bevarar du detta? Har du något förslag? Ja, jag kan komma med dem. Umgås med Herren. Alltså de här stunderna när det är bara du och Gud. Bara du och Jesus. Kanske att du har någon som du väldigt lätt har att umgås med tillsammans med Gud. Visst, det är bra. Britt, ja, det är underbart att be tillsammans. Men alltså, på något sätt så är de viktigaste stunderna i mitt liv, det är när det är bara jag och Jesus. Bara jag och Gud. Bara jag och den helige ande. Ta det. Varje dag. Du, alltså, man sa ju det att man klarar sig utan vatten i 4-5 dagar. Annars är det risk för att dö. Så att ja, dricker du inte utav levande vattnet minst en fjärde efter 4 dagar, så ja, då ligger du risigt till. Nej, men alltså att börja dagen. Jag ända sedan jag var 11 år har jag i stort sett läst Bibeln varje dag. Och jag har kommit in i den vana att jag läser Bibeln på morgonen och jag läser Bibeln på kvällen. Men jag har kommit in i en ny vana att innan jag läser Bibeln på morgonen så umgås jag en stund med Herren. Kör ni? Och då bara flöda. Halleluja. Tack Jesus. Det är så lätt att komma med: Herre, du vet allt som ska göras nu, och du vet alla problem vi har, och Herre, jag ber för den människan och den människan, det är rätt. Vi ska be för, men alltså det viktigaste, det är ju du och Gud. Du och Jesus. Alltså Gud skapade dig för att ha gemenskap med dig. Så ska kristenlivet vara. En suck av lättnad. Han älskar mig. Han älskar dig. Så umgås med Herren. Tacka Herren. Tala i tungor en stund. Och då när du är där nära Herren, så plötsligt kommer du tänka på han, ja, eller hon, det måste jag be för. Då är det inte att du liksom presterar någonting, utan det är att den helige ande påminner dig: du, honom ska du tänka på, honom ska du be för. Nu jobbar vi tillsammans, du och jag, säger den helige ande. Till sist så ska jag läsa någonting som ni har hört förut. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Amen. Amen. Prisa dig Jesus. Du som är konungarnas konung och herrarnas herre. Att det finns en övernaturlig relation och gemenskap med dig genom den helige ande. Herre, ge oss den visheten att vi ofta är tillsammans med dig. För då får allting de rätta proportionerna i livet. Då finns det ingen plats för fruktan. Då finns det ingen plats för ångest. Då finns det ingen plats för depression. Då finns det bara plats för dig, Jesus. Amen. Vi sjunger till sist här.